God morgon skulle man kanske säga. Hej och välkomna till podden En präst och en mammut, avsnitt 114. Klockan är strax före 7 på morgonen och jag befinner mig i kyrkan där jag jobbar. Det här är ju ett sommarprat så att jag är alldeles ensam här. Ingen mammut så långt ögat kan nå. Men jag tänkte att jag skulle förflytta mig i alla fall från själva kyrkorummet där jag som sagt befinner mig just nu och sätta mig på mitt rum istället. Så att om ni följer med så börjar vi det här poddavsnittet. Såja, nu så har jag flyttat in i mitt arbetsrum här i kyrkan. Som sagt, det är tidigt på morgonen. Klockan är strax före 7. Kjell heter jag, det är jag som är prästen i En präst och en mammut. Och idag är jag alltså ensam här och gör mitt sommarprat. Sommaren, jag precis när jag spelar in där så befinner jag mig mellan min sommarsemester och ett konfirmandläger. Jag har en veckas tjänstgöring i kyrkan här mellan semestern och lägret, så jag försöker förbereda det här lägret så gott jag kan nu. Lägret, det känns spännande att vi ska åka på ännu ett läger. Det blir tionde gången tillsammans för mammuten och mig. Spännande, som sagt, det är alltid en liten anspänning sådär innan man ska iväg på ett läger. Och man vet inte riktigt hur det kommer att landa. Sådär. I regel blir det väldigt bra. Hörrni, jag vet inte om jag har berättat för er om hur jag egentligen började tro. Kanske har gjort det, men inte så här sammanhållet kanske. Och även om jag skulle ha gjort det tidigare så kan det ha kommit någon nytillkommen lyssnare som är intresserad av detta. Jag har egentligen alltid haft en tro, eller så länge jag kan minnas. Eller som barn så på något vis så var det en självklarhet att att Gud fanns i närheten på något vis. Eller i himlen. Alltså, det fanns en Gud. Det vet jag att jag tyckte och tänkte ända sedan jag var liten. Och jag ser också den Guds bild, alltså bild hur Gud såg ut, kan jag föreställa mig. Fortfarande hur jag tänkte att Gud såg ut då. Och det här är lite konstigt egentligen, för jag hade inte några kristna föräldrar alls, utan vi gick i kyrkan en gång per år, som jag brukar berätta. Vi gick i kyrkan på julottan några gånger, tills mina föräldrar tyckte att det var för tröttsamt, så jag gick själv. Men det var liksom den kyrkliga anknytningen vi hade. Pappa var lite stolt när han hade varit i julottan, så kom han hem till mamma och så sa han: "Hörru du, har du legat och sovit här, din hedning, när vi har varit i kyrkan?" Men det var bara då han var i kyrkan. Han hade ingenting till övers för. Och mamma har ju alltid sagt att de som tror på Gud, de är lite konstiga och så här, de är lite knäppa. Så att hon har liksom inte fört över någon tro till mig eller så, varken mamma eller pappa gjorde det. Min bror jag har en bror som inte alls är troende heller. Men för mig var det någonstans där självklart att Gud fanns i närheten när jag var liten. Och jag bad till Gud om olika saker som barn gör, saker man vill ha kanske och sådär. Sen så när jag blev lite större, jag var 13 år, så kom det en ny översättning av Nya Testamentet, NT81, det var nämligen 1981. Kära vänner på den yngre stenåldern som jag fyllde 13 år. Och då önskade jag mig den här bibelöversättningen av någon anledning. Jag var lite spänd på den. Mamma och pappa förstod ingenting, men de köpte faktiskt en sån här bibelöversättning till mig, den här nya utgåvan, NT81. Och så började jag läsa den. Jag känner hur det känns att hålla i den. Jag har den ju kvar såklart. Och jag ser hur den ser ut. Själva boken är blå, men det är ett sånt där skyddsomslag ni vet på den, som föreställer ett sädesfält. Och så står det Nya Testamentet. Och det där känner jag verkligen hur det känns att hålla i den där. Jag hade nog tittat lite grann i någon bibelöversättning tidigare. Det kom ibland folk till skolan. På den tiden så var ju skolan inte rädd för religion, så här, utan de kunde ibland släppa in någon kristen företrädare, någon präst eller så, som fick komma där och prata. Bland annat så kom det någon företrädare för något samfund som delade ut små tunna Nya Testamentet utgåvor, röda pärmar och så här. En sån hade jag nog tittat i så där, men inte läst så noga. Men nu tänkte jag att nej, men nu ska jag i alla fall läsa Nya Testamentet. Så att jag började då när jag var 13 år gammal att läsa Nya Testamentet. Och jag läste första evangeliet, alltså Matteus evangeliet, så läste jag Markus, så läste jag Lukas och Johannes. Och sen började jag på Apostlagärningarna, eller jag kanske läste ut Apostlagärningarna också. Möjligen. Men breven och så fortsättning, där läste jag aldrig. Det blev för jobbigt. Och jag såg det verkligen som på den tiden, som att det var lärjungar som gick i Jesu närhet som hade skrivit de här. Så att jag tänkte att men så här måste det verkligen vara. Sen vet jag ju nu att de här evangelierna sinsemellan skiljer sig åt. Så att alla kan omöjligt vara bokstavligt sanna. Men det reflekterade jag inte över då, 13 år gammal, utan ja, men så här var det liksom. Och ja, jag hade ett ganska okomplicerat egentligen förhållande till Gud, kan man säga. Gud fanns där, jag bad min aftonbön. Det var då i den här Nya Testamentet så följde det med, om jag inte minns fel, något litet bokmärke med Herrens bön, alltså vår fader. Och då var ju det en ny översättning 1981. Tidigare så hade man bett: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike och så vidare. Nu så var det en ny modern översättning: Vår fader du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske och så vidare. Och den där började jag be som aftonbön. Jag hade tidigare bett Gud som haver. Men där började jag be den här som aftonbön. Så att jag var alltså tidig med det här och använde den nya, som det kallas ibland, översättningen av Herrens bön. Så att det var min liksom aftonbön. ja, så var det så där och jag kände att ja, men Gud är här och så vidare. Sen brukar jag säga när jag berättar om det här att sen hände det lite saker som gjorde att jag inte trodde så mycket längre. Men jag kan avslöja nu att det är egentligen väldigt simpelt det här. Det var, jag bad Gud om en sak. Det var en leksak som jag hade. Jag var ju som sagt 13, så att jag var ju väldigt ung fortfarande. Och då var det en leksak som jag hade glömt på något ställe. Och jag bad Gud att den här skulle få stå kvar när jag kom dit nästa gång. Och jag bad hela dagen att ja, när jag kommer dit så ska den här vara kvar. Men det var den ju inte, såklart. Och då blev jag arg på Gud. Och sa många hemska, arga, elaka, fula saker till Gud. Och så bestämde jag för att Gud bryr sig inte om vad jag ber om. Så att svårare än så här var det egentligen inte. Men det räckte i den åldern för att det skulle bli en troskris, att säga. Det var inte så att jag trodde att Gud hade slutat existera eller att Gud inte fanns eller så. Men jag tänkte att Gud kan inte det här. Gud gör inte så mycket. Gud gör inget. Det lönar sig inte att be till Gud. Så att jag ställde undan mitt nya testamentet där med skyddsomslaget, med sädesfältet och det. Och så var det bra med det och jag slutade be aftonbön och så. Men någonstans fanns väl det här kvar, liksom. Gud ger ju inte upp så himla lätt, utan någonstans så fanns det här kvar ändå, att ja, men Gud finns på något vis. Men ja, det gick många år innan jag började reflektera på riktigt över det här igen. Jag minns inte nu om det var så att jag emellanåt stack emellan och bad och så här. Det gjorde jag säkert. Det är ju så här med oss människor att bönelivet blir väldigt intensivt ofta när vi är utsatta för någonting, eller någon nära och kär är borta, eller att det händer någonting som att vi är oroliga och vill ha hjälp med, eller någon ligger på sjukhus eller så här. Då händer det att vi ber trots att vi faktiskt egentligen inte är troende. Snälla Gud, om du finns så gör så här. Eller snälla Gud, om du nu finns, ja, så kan du väl hjälpa honom att bli frisk och så här. Det är ju inte alls ovanligt, tror jag, att man har den typen av böneliv. Så att det hade jag säkert på något vis, att man, men inte så. Och jag gick inte i kyrkan, annat än till julottan då, för det fortsatte jag med att göra. Men annars så var det liksom inte, ja, jag hade inget riktigt trosliv. Jag skulle aldrig ha kallat mig kristen. Det hade jag inte gjort vid det laget. Sen hände det många saker. Det gick många år, som sagt. Jag blev vuxen. Och sen hände det många saker på en gång. Dels så ville jag då bli journalist. Det var en sak. Jag har alltid velat bli journalist. Det var väl aldrig så att jag var intresserad av att skriva de här små notiserna om att en katt hade sprungit bort och satt i ett träd och brandkåren ryckte ut och så här. Det var väl inte det jag drömde om, och egentligen var det nog inte. Ja, jag tyckte om att skriva. Författare skulle jag bli ett tag också. Jag tyckte mycket om att skriva, och på så vis ville jag väl bli en skrivande journalist. Men samtidigt så ville jag nog gärna göra radio eller tv. Radio var stort på den tiden, god vänner. Jag vet inte om ni riktigt vet vad en radio är, men på den tiden var det stort. Radio Stockholm till exempel var stort när jag var liten. Då var det, var det hippaste man kunde göra, lyssna på Radio Stockholm. Ja, det var en annan historia. Men radio eller tv eller så här, eller ja, jag ville bli journalist helt enkelt. Och hur blir man det? Jo, man får gå en utbildning på högskolan eller på universitetets journalistutbildningen. Det här ville jag göra. Då skulle jag kolla, hur söker man? Jo, då måste man redan ha ett antal poäng, jag har nu glömt hur många, på universitetet för att få söka till journalistutbildningen. Det här har jag möjligen berättat förut, men som sagt, alltid är det någon som inte har hört det tidigare. Och hur ska jag då göra? Vad ska jag plugga då för att få de här poängen? Jag pluggade lite litteraturvetenskap, det var rätt intressant. Jag läste Odysseen och Iliaden och lite sån här Dantes Inferno och så här klassiker, och fick analysera dem och så här. Det var rätt så torrt men spännande på ett vis också. Intressant, läste jag en termin och då fick jag lite poäng, men jag behövde fortfarande poäng, och tänkte, vad ska jag fortsätta med? Så satt jag och pratade med min fru och sa, hur ska jag göra? Kan ju kanske plugga teologi. Jag vet inte hur det kom fram ens att jag funderade på det. Teologi, då skulle jag kunna bli präst. Vid det här laget så jobbade jag i hemtjänsten. Jag gick hem till gamla och hjälpte dem. Och städade framförallt då, vid den tiden så hade jag mycket hand om städningen åt gamla människor. Jag hade 4 städningar varje dag som jag hjälpte dem med. Och hur ska jag göra? Vad ska jag? Ja, men om jag pluggar teologi då, ja, då har jag den möjligheten liksom. Och det är intressant, för det har jag aldrig gjort. Så att då började jag, sökte jag till Teologiska högskolan som då låg på Lidingö. Och blev antagen där på grundkursen då första året. Och så gick jag det här första året. Och kände väl egentligen på en gång att det här var ju toppenkul. Det här var ju jätteroligt, mycket roligare än litteraturvetenskap som var liksom torrt, intressant men torrt och akademiskt på något vis. Det här med teologi, det var ju på riktigt liksom. Här var ju folk, det här betydde någonting för folk. Och på något vis för mig också, för som jag sa, Gud ger ju inte upp så lätt, utan Gud fanns nog där och var beredd att knuffa mig i rätt riktning, skulle man kunna säga. Och ja, men det här var intressant, det här var spännande. Så jag läste med glädje det första året på Teologiska högskolan. Det var liksom ett spår av det som hände. Det andra spåret, och det kanske var det som gjorde egentligen att jag kom in och funderade på teologi, så måste det ha varit. Det var att jag hade fått barn och äldsta dottern då skulle sjunga i barnkören i vår hemförsamling. Gjorde hon det, och då ingick det ju på något vis att jag skulle gå dit på gudstjänster och lyssna när hon sjöng. Och jag kände att ja, men det här med kyrkan är inte så tokigt. Jag kände mig hemma här och tyckte om det där och var där och höra prästen prata och sjunga med i psalmerna och sådär. Det var ju någonting som väcktes i mig som hade varit slumrande, kan man säga, väldigt länge. Så att där var det också, det var liksom ett annat spår, att jag liksom kom in tillbaka i kyrkans värld och i trons värld. Och sen det tredje spåret som ledde fram till det här med tro och prästeri. Det var väl det att min pappa, det här har jag berättat många gånger för konfirmander och säkerligen även i podden. Min pappa blev sjuk. Det var precis när jag hade börjat plugga teologi på Teologiska högskolan. Och så blev han sjuk i cancer. Och jag, som jag sa, man får ofta ganska intensivt böneliv när det händer någonting i livet som man liksom verkligen vill påverka eller så här. Så att jag började be väldigt intensivt till Gud att pappa skulle bli räddad. Gud, du förstår ju, han måste ju få leva liksom. Jag kommer ihåg det här tydligt också, att jag tänkte att jag vill att han ska stå med plakat när mina barn tar studenten. Precis så här konkret kommer jag tydligt ihåg. Och jag talade med Gud om det. Det förstår ju Gud, att så måste det få vara liksom. Och det här är ju en viktig sak, tänkte jag också. Det här är ju inte som om jag skulle be att det skulle stå en Rolls Royce på min uppfart eller sådär. Utan att det här är faktiskt en viktig sak. Jag ber av en man som ska få leva. En människa ska få leva. Min pappa och barnens farfar. Men det hjälpte inte. För han dog i alla fall. Han dog i december 2001 och jag hade börjat plugga i september 2001. Så det var precis när jag hade läst första terminen där på Teologiska högskolan. Så det här var ju också en viktig, liksom, jaha, vad händer nu? Jag ber och jag ber och jag ber, men det händer inget. Det är klart att det påverkade min nyvunna, eller vad man ska säga, nyåtervunna tro. Jag hade precis kommit och börjat arbeta igen med min tro. Och kände att ja, men jag tror Gud finns och Gud kan hjälpa oss. Och så visade sig att pappa dog trots att jag bad så här intensivt. Men ja, jag gick till en präst i min hemförsamling och bad att få träffa honom och prata om det här. Och vi satt länge och pratade. Min uppfattning är att vi satt ett par timmar. Det gjorde vi kanske inte. För det är väldigt få samtal hos prästen som varar så länge. En timme är nog max, skulle jag tro. Men det kändes som mycket längre. Och när det här var klart, när vi hade haft det här samtalet, så kände jag mig väldigt lyft, upplyft liksom. Det här, man kan tänka på andra sätt liksom. Den här prästen hade pratat med mig och sagt att jo, men det här med att Gud hjälper oss och så, det, Gud är nära och så, men kanske inte Gud kan göra alla sådana här saker, Gud kanske inte, ja, man kanske inte ska ta det så konkret. Ja, vi hade olika diskussioner kring det här med vad det innebar egentligen att Gud hör oss när vi ber. Vad kan Gud göra, vad kan Gud inte göra och sådär. Så att jag fick ett helt nytt sätt att tänka på den där lilla, den där stunden som jag satt med prästen där, så fick jag ett helt nytt sätt att tänka på. Så jag gick ut och gick en lång promenad efter det här, och så kände jag att nej, men det här med tro, jag tror på Gud i alla fall. Jag tror att Gud finns, att Gud är nära, att Gud kan på olika sätt hjälpa oss.
Nu vandrar skaparen i skog och lunder, nu strålar sol från himmel som är blå. Nu får vi andlöst skåda det Guds under som är oändligt svåra att förstå. För nu är det sommar på jorden. Varje grässtrå, varje ört på ängen finns kraft och liv från den som ser och vet. I alla blad och alla blomster hängen, där döljs Guds egen stora hemlighet. För nu är det sommar på jorden. Du väggen, stigen och vid grinden hörs i Guds rike nu en sommarsång. I vindens varma smekningar mot kinden kan den uppståndne anas än en gång. För nu är det sommar på jorden.
Ja, det där var en sommarsalm som jag skrev texten till för några år sedan och fick sen tonsatt av en musiker som heter Katarina Torgersson. Nu vandrar skaparen i skog och lunder. Nu har jag lämnat mitt rum igen här och gett mig ut på en liten promenad här i kyrkan. För att så här dags på morgonen som jag är här nu är det ju inget folk här. Varken personal eller besökare. Så man kan röra sig fritt här och det är väldigt tomt och tyst. När jag själv inte pratar så är det väldigt tomt. Nu är jag tillbaka in i kyrkorummet här som ni kanske hör på akustiken. Jag tycker det är fantastiskt det här med att vara ensam på platser. Lyssna här på tystnaden här. Nu står jag mitt inne i kyrkorummet och så här låter det när jag tystnar. Det här tycker jag, det är någonting vackert. Jag vet att många människor är rädda för tystnaden. Vi har pratat om det många gånger i podden också. Folk är rädda för tystnaden. Det får inte vara tyst. Liksom. Jag vet inte om det är för att man hör sina tankar på ett annat sätt. Vilka kan vara skrämmande ibland. Om det är saker som förföljer en eller så här som man tänker på. Men om man liksom är vän med tystnaden så tycker jag att det är fantastiskt att befinna sig i tystnad. Just för att jag ska kunna höra mina tankar bättre och faktiskt kunna höra Gud tycker jag också bättre. För jag är ju helt ensam här i kyrkan nu, men jag är ju ändå inte ensam, tror jag då. Utan jag tror att Gud är här med mig. Jag börjar varje morgon med att gå in i kyrkan och tacka Gud för att jag är här och för vad jag har och får, som jag brukar säga, min familj och så. Och jag kan känna en Guds närvaro på ett annat sätt när jag är här ensam och det är tyst och det är bara jag och Gud på något sätt. Jag skulle vilja ha möjlighet att göra det här oftare, att vara i tystnaden, vara ensam. Jag brukar säga att jag trivs med att vara ensam så länge jag gör det av egen fri vilja. Jag tycker det är skönt att vara ensam ibland. Men jag skulle inte vilja vara det för alltid. Jag är mycket tacksam för att jag har folk omkring mig, att jag har min familj hemma och så. Men det är skönt att ibland bara vara med sig själv och med Gud då. Man får andra tankar, man får andra känslor när man är själv eller ensam och när det är tyst omkring en. Nu brinner 5, 6, 7 ljus här i en ljusbärare som jag går förbi precis. Det är någon sorts påminnelse om Guds närvaro. Det är böner till Gud ofta förknippade med de här ljusen. Här är också en liksom andaktsfull stämning när man står vid den här ljusbäraren och tittar på ljusen och vet att ja, men de här ljusen har folk tänt här för att de vill be Gud om någonting eller be till Gud, tala med Gud helt enkelt. Det är en, som sagt, en andaktsfull stämning att stå här och titta på de här ljusen i tystnad. Jag går vidare lite grann här i kyrkan och jag har kommit ut på ett kyrktorg som vi har utanför. Det är fortfarande inomhus men det är utanför själva kyrkorummet och nu är vi inne i församlingssalen. Här är det ofta liv och rörelse. Man tror kanske att kyrkan är tom och tyst och allra helst andra gånger än söndagar. Men så är det ju inte, utan den kyrkan där jag jobbar, vi har ju mycket verksamhet här på vardagarna också. Det är sällan som det är tomt och tyst, det är barnverksamhet och det är verksamhet för dagledare, det vill säga mest äldre. Så vi har ju hela tiden folk som rör sig och så är det personalen här som jobbar. Så att det är oftast full fart i de olika lokalerna här. Men nu är det tidigt på morgonen och det är alldeles tyst här. Man kan fundera lite över alla tankar som har tänkts i den här lokalen. Bara föreställa sig här inne i församlingssalen som jag är nu och som sagt. Hur många människor som har varit här som inte längre lever. Har haft sitt intresse av att komma hit och sitta här och samtala med andra människor. Många är borta, många finns fortfarande i livet och kommer hit i verksamheter och pratar med varandra och med andra människor. Det är en stor uppgift som kyrkan har där. Man tänker sig att kyrkan, vi är här på söndagarna och då kommer folk och går i gudstjänst och sen så går man härifrån och så här. Så är det ju verkligen inte, utan gudstjänsten på söndagarna är en väldigt liten del, en viktig, men en väldigt liten del av allt som kyrkan gör och är. Många möten som äger rum i kyrkans lokal, de heter jag möten mellan människor såklart. Det är många sammanträden också, den typen av möten, men det är kanske inte fullt lika inspirerande. Men här inne så sitter folk och umgås med varandra och det kanske inte alltid är så att man tänker på att ja, men nu ska jag till kyrkan, nu är jag i kyrkan, utan man ska träffa varandra och då är kyrkan en fin mötesplats för det här och då tror jag att Gud är glad och nöjd. Jag tror inte att Gud sitter och surar för att vi, eller att man gör saker som är annat än gudstjänst så att säga. Men de tänker inte på att de är i kyrkan. De ska tänka på att de är i mitt hus. Tror jag inte Gud tänker. Utan Gud, titta, de umgås där nere. Mina människor, mina barn, de umgås med varandra. Det tycker jag är fantastiskt. Så tror jag att Gud tänker. Och sen är det fint av de som kommer på söndagarna också går i gudstjänst. Det är ju jättefint. Men det är som sagt en väldigt liten del egentligen av det stora verksamheten som kyrkan gör. Men som sagt, här är det också tyst och lugnt nu på morgonen. Det är jag och Gud som är här just nu. Vi har det ganska trevligt här, Gud och jag, i vår ensamhet och vår tystnad. Här står en flygel också. Tänk vad viktig musiken är för kyrkan. Då menar jag inte bara musikgudstjänster, och det finns ju många konserter som äger rum i kyrkan och som kanske inte har så mycket kyrklig anknytning egentligen, utan bara är konserter. I den kyrka där jag jobbar, där har vi inga sådana egentligen, utan vi har musikgudstjänster. Det vill säga att alla musikevenemang i den här kyrkan är gudstjänster. Och det bygger på att vi tror att Gud talar till människor på olika vis. Gud talar genom ordet såklart, när vi träffas och pratar med varandra, och när prästen predikar också i lyckliga fall, så kan man få höra Gud tala, tror jag. Men Gud talar väldigt tydligt också genom musiken. Jag tror att Gud finns i all musik. Och då tänker jag mig att det finns egentligen, på så vis finns det egentligen ingen kyrklig musik. Alltså det här är musik som passar i kyrkan, det här är gudlig musik. Så här. Det finns musik, kan jag tänka, som inte passar i kyrkan kanske, men det är mera sån musik då som kanske har ett negativt budskap om kyrkan eller något positivt, inte vet jag, drogtexter och så här. Sånt passar ju inte i kyrkan, tycker jag. Men annars, om det är visor eller liksom roliga sånger, eller om det är Bach-stycken, Gud kan tala lika mycket och lika tydligt genom all typ av musik, det tror jag. För det beror ju på vilken musik också man själv uppskattar. Jag kan få ett gudsmöte kanske genom en glad liten visa, eftersom jag tycker om den typen av musik. Och andra människor får sin gudsupplevelse genom ett Bach-stycke eller någonting klassiskt av kyrklig art på ett annat sätt. Det jag egentligen vill säga kanske att vi inte ska förvänta oss att Gud talar bara på ett eller annat sätt, att Gud är närvarande hos oss bara på ett eller annat sätt, utan jag tror att det finns så många olika möjligheter för oss att möta Gud. Genom möten med andra människor, det har jag själv upplevt många gånger. Genom musiken har jag också upplevt, genom film. Genom sport tror jag till och med. Även om man nu själv avskyr sport, så tror jag att ja, men Gud kan vara närvarande även där. Det finns så många sätt. Gud är ju inte dum på något vis. Gud använder ju de sätt som finns att komma till tals med människorna. Men som vi brukar säga, Gud tränger sig inte på, utan man måste nog försöka lyssna lite också. Lite känna in lite. Vänta nu, är det här bara en glad visa, eller kan det vara Gud som försöker säga någonting till mig också genom den här musiken? Jag tror att ofta kan vi höra Gud tala till oss då. Man bara öppnar sina öron. För jag tror inte att det är Gud som inte vill tala med oss eller inte kan tala med oss. Utan ofta så är det vi som inte riktigt kan lyssna och ta till oss det som Gud säger. Nu tänkte jag sjunga en gudlig visa. Det här är också en av mina egna text och musik.
Jag glömde dig Gud, jag glömde dig, just då när jag som mest behövde dig, glömde jag dig. Jag glömde dig Gud, jag glömde dig, ja för det kom så mycket mellan oss, då glömde jag dig. Jag glömde dig Gud, jag glömde dig, så mycket annat fanns att göra för mig, då glömde jag dig. Men fast jag glömde dig Gud, fast jag glömde dig, fast jag glömde bort din godhet, kärlek och nåd, glömde du aldrig mig.
Så nu har jag plockat fram min nyckelknippa här och tänker gå ner i källaren, kyrkans källare. Här finns ju det mesta som används under året. Nu kom jag in alldeles under kyrkan här. Här får man faktiskt huka sig för att komma in. Nu är jag inne här i förrådet, i källaren där vi har alla möjliga gamla grejer. Och varför var jag här? Varför är jag här nu, tänker ni? Jo, jag tittar på lite grejer. Här står det julsaker till exempel. En åsna står det här som vi använder till jul. Ställer i krubban, och själva krubban står här också. En krubba, stor krubba som vi har, som är nästan naturlig storlek. Det brukar sitta två dockor, Maria och Josefs dockor, i den här krubban. Och på själva julafton så brukar det uppföras ett julspel. Så då är det levande människor och ett levande Jesusbarn som sitter där. Så det är liksom, här har vi julen då. Men det står också ett stort kors här som jag använt i olika påsksammanhang. Och om man förflyttar sig genom källaren som jag nu gör och går in på ett annat rum vid sidan om här, så finns det påsksaker här. Diverse grejer som används till påsk. Utklädningskläder och den tomma graven och ja, lite sådana här saker som används i påskspel. Och det finns också en gravsten står här. Den används till allhelgona helgen. Och det där är ganska fantastiskt tycker jag, att man får vara i kyrkan så här genom hela året och följa årets växlingar, årstidernas växlingar. Och vara liksom på något vis övertygad om att Gud finns med hela tiden. Inte så att vi har ju stora helgen, vi har ju påsken som är den största helgen i kyrkan egentligen, och vi har julen som är en väldigt stor helg också. Man kan ju kanske tänka sig att ja, men där är ju, då kommer folk hit och då är Gud närvarande och det är då det är tydligast och så här. Men just det här att man vandrar igenom året tillsammans, personalen här och människor som kommer och besöker kyrkan genom hela året, att man ser årets växlingar och har en övertygelse om att vilken årstid vi än befinner oss i, om det är sommar, vinter eller höst eller vår, och vilka helger som än kommer, så någon anledning finns det till att vi firar det här i kyrkan. Vi tror att, jag menar, att Gud är närvarande hela tiden och att Gud talar till oss på olika sätt såklart genom året. Det är ju allt från det största dramatiken i påsken när Jesus dör, alltså korsfästs, först förråds han, så korsfästs han, sen uppstår han igen. Det är verkligen från totalt mörker till fantastiskt ljus. Och det här är ju något fantastiskt att gestalta i kyrkan. Och så har vi julen då, när man får berätta de här fantastiska berättelserna om Jesu födelse i stallet i Betlehem och all dramatik som fanns där och alla fantastiska personligheter som dyker upp här, kung Herodes och de tre vise männen och hela den historien. Och så tänka att på något vis så talar det här också till människor, det här är också Gud närvarande. Och genom andra delar av kyrkoåret också, när vi har allhelgona till exempel, som är väldigt viktigt för många människor. Man kommer att tända ljus i kyrkan och på våra kyrkogårdar. Och att man får vara en del av det här också. Att kyrkan finns i livet. Alltså kyrkan betyder väldigt mycket för människor. Vi vet ju att det är färre personer som går i kyrkan nu än tidigare så att säga. Vi förlorar medlemmar och vi förlorar gudstjänst. Allt det där är ju känt. Men fortfarande så betyder kyrkan väldigt mycket för väldigt många människor. Och det är fantastiskt att få vara med om det här. Att gestalta de här olika perioderna, de här årstiderna, de här helgerna och olika skiften i människors liv och så här. Det tycker jag är en väldigt fantastisk grej att få göra. Och att det är något stort i vår kyrka att vi kan göra det. Ja, nu har jag varit nere i källaren ett tag, så nu ska jag ta och promenera upp härifrån.
I himlen, på jorden och ytterst i havet kan jag ständigt nås av ditt bud. Ja, överallt når du mig, Gud. Det blivit en trygghet, en glädje jag bär, att vart än jag går är du där. Och om jag än sitter ner, står eller ligger, du vet vad jag tänker ändå. Det är allt för stort att förstå. Om mörkret än råder som aldrig förut, från dig strålar ljus utan slut. För innan jag fanns här i livet på jorden, var jag känd och älskad av dig. För en gång du formade mig. De dagar som kommer, de dagar jag får, med dig Gud för alltid jag går.
Jag tänkte återkomma till det jag inledde med. Jag berättade om min väg till tro och framförallt min väg till prästeriet. För tron har jag ju egentligen på ett sätt alltid haft. Även om den inte har varit så aktiv så där. Jag slutade väl där när jag hade träffat prästen i min församling och vi hade pratat om det här med bön och vad Gud kan göra och som egentligen har grundat hela min trosuppfattning, kan man säga. När jag berättar idag om tro och hur jag tänker om Gud och vad Gud gör och kan göra, så grundar det sig väldigt mycket på det här samtalet och mina tankar kring det, och såklart har jag bearbetat det många gånger sedan dess. Men grunden lades faktiskt där. Tänk vad fantastiskt egentligen vad ett samtal kan betyda för en människa. Jag tänker att den här prästen som jag träffade säkert haft en mängd olika samtal och vet egentligen inte vad de här samtalen har lett till och om det har hjälpt någon eller så. Men mig hjälpte det i alla fall definitivt. Och tänk på det, det är inte bara präster som får samtal. Tänk på det när det är någon som ger er förtroenden eller vill ha råd eller så här. Tänk på att det som ni säger och gör kan faktiskt ha en väldig betydelse för en människa. Kan påverka hela människans framtid faktiskt. Så var det faktiskt för mig på ett sätt. Sen så när det här var färdigt, när jag hade pratat med det, och jag återfått på ett sätt min förtröstan på att Gud finns och hjälper oss och så, kan man väl säga. Så fortsatte jag i min utbildning. Jag visste ju inte fortfarande om det verkligen var präst jag skulle bli. Jag ville plugga den här teologin och så. Sen så småningom så sökte jag ju också den här journalistutbildningen och kom in på den. Det här har jag berättat, vet jag, tidigare i podden. Kom in på den här journalistutbildningen och tackade nej till den, för att då hade jag bestämt mig för att jag ville fortsätta på den teologiska banan så att säga. Men det betydde fortfarande inte att jag var helt säker på att jag ville bli präst. Utan jag gjorde praktik i en församling tillsammans med 5 stycken andra förhoppningsfulla eventuellt blivande präster. Och alla i den gruppen är präster idag. Även om 3 av oss fick nej när vi skulle söka till prästutbildning efter det här. Men i alla fall så gjorde jag praktiken där i en församling in i stan. Och blev då drabbad på ett sätt. Man kan tala om ett gudsmöte, tänker jag. Jag kan inte säga så här att jag har så tydliga möten med Gud. Så här, utan det är mest en tro och en övertygelse om att Gud finns och existerar. Men vid några få tillfällen så tycker jag mig verkligen märka att här har Gud varit aktiv verkligen i mitt liv. Och det var en sån gång. Jag tänkte, Gud tänkte väl att jag behövde en spark i baken för att fatta vad det var jag skulle göra egentligen. Så att det hände inget särskilt egentligen. Men vi skulle förbereda en mässa, jag och en annan praktikant. Jag skulle ha den här mässan tillsammans med prästen. Ska man ha en mässa vid nattvard så ska det vara en präst närvarande. Så att jag skulle hjälpa prästen. Och tillsammans med den här andra praktikanten och så förberedde vi mässan nere i kyrkan. Ett jättestort kyrkorum mitt inne i stan och stort altare. Och så stod vi framme vid det altaret tillsammans och plötsligt så liksom utan att någon hade sagt något eller så, här, så tittade vi på varandra bara så det här är stort. Då kände vi på något vis att där hände någonting. Där var det någon närvaro på något vis. Och det här, självklart så kan vem som helst bara förklara bort det här och säga ja, ni trodde det eller ni råkade vara en slump eller så här. För mig är det så tydligt att Gud var närvarande där. Det var egentligen efter det som jag bestämde mig för att jo, men det här med prästeri, det är det jag vill ägna faktiskt resten av mitt yrkesliv åt. Jag var ju, vad säger man, slow starter lite grann där. Att jag prästvigdes när jag nästan hade fyllt 40. Jag var 39 år när jag prästvigdes. Så att första halvåret som präst så firade jag min 40-årsdag. Och det är många som var mycket yngre såklart som prästvigdes. Men för mig var det så att jag behövde nog stå på mognad ett tag. Jag hade aldrig kunnat bli präst i 25-årsåldern eller sånt som en del blir. Eller inte ens 30, utan jag behövde nog det där, de där extra åren för att kunna landa och mogna. Men sen när jag väl prästvigde så kändes det väldigt naturligt. Jag tänkte att det nu skulle kännas annorlunda på något vis. Nu är jag präst och nu blir det si eller så. Men det var helt naturligt att gå in i den här tjänsten. Att vara präst. Jag kände mig som präst redan från början på något vis. Hur man nu känner sig när man är präst. För till väldigt, väldigt, väldigt stor del. Så jag är precis samma människa som jag var tidigare. Jag är ju en vanlig människa och förvandlades inte på något vis i prästvigning, utan jag är såklart samma person. Men samtidigt så har jag fått en del insikter om mera mognad och så som gjort att, ja, men att jag kanske är en hyfsat bra präst i vissa sammanhang. Jag har ju varit präst nu i 11 år faktiskt. Prästvignes 2006 och nu är det 2017, så att 11 år. Och jag har varit 10 år i samma församling, i samma distrikt också. Det är ju så här att precis som med andra jobb så är det ju inte så att det är fantastiskt roligt på jobbet alla dagar. Det är inte så att man sjunger och av glädje varenda dag. Det händer saker även i kyrkan och i prästtjänsten som gör att man funderar på vad det är man håller på med och tänker att jag skulle vilja sitta i kassan på ICA eller något istället. Eller jobba i hemtjänsten som jag gjorde innan jag prästvigdes. Så gick städade då, som jag sa, 4 städningar om dagen. Så att det finns ju sådana dagar också såklart. Och sådana tillfällen och sådana perioder när man inte riktigt trivs. Men det är ändå så att jag har valt rätt. Jag känner det. Att jag är på rätt, i rätt tjänst liksom. Det är präst jag ska vara. Och det här är ju så fantastiskt också att jag ville bli journalist, jag ville bli skådespelare, jag ville bli författare, sångare. Det var mycket drömmar jag hade som ung som jag ville bli. Och inget av det här blev jag, och ändå blev jag allt det här. För jag skriver nu, så jag är författare. Jag har gjort tv-program om kyrkan, så att jag är journalist på det sättet. Outbildad, men ändå. Och jag är outbildad på allt egentligen. Utom just prästeriet. Jag får skådespela. Jag gör mycket barngudstjänster och där handlar det mycket om skådespeleri. Och sen är det väl, låter kanske illa, men det är ju en viss mått av skådespeleri att göra en vanlig högmässa också. Jag menar, varje söndag klockan 11 så går präster över hela världen in i kyrkan och gör ungefär samma saker. Så det är klart att Det är ju inte något spontant direkt hela tiden, utan det handlar om visst mått av skådespeleri, samtidigt som det såklart måste vara äkta. Man kan inte gå in och låtsas någonting, utan man är ju äkta och man försöker få in en äkta känsla i det man gör, och att det måste vara en del av en själv och så. Det är viktigt. För att, det är viktigt att man som präst är liksom grundad och känner att det här är det jag vill göra, och det här är det jag tror att Gud vill att jag ska göra det här. Liksom, det är en väldigt viktig del av prästjobbet, prästtjänsten. Men det är fortfarande så att man har ritualer att följa och hålla sig till. Och antingen man vill eller inte så går man in och gör det som man ska göra. Tidigare faktiskt i handboken, vi har ju en kyrkohandbok som talar om hur vi ska fira våra gudstjänster på ett ungefär. Man kan avvika lite hit eller lite, man kan göra specialgudstjänster och så. Men på det stora hela så följer vi den här handboken. Och tidigare faktiskt i den så kunde det stå tydligt, prästen går inför altaret, prästen vänder sig om och sådär. Så är det ju inte nu, utan det står inte var jag ska stå eller hur jag ska vända mig hit eller dit, utan prästen snurrar ett halvt varv i predikstolen. Så här. Det, nej, så står det inte, utan jag rör mig lite grann som jag har lust. Det är en frihet gentemot tidigare, det var ju långt innan jag prästvigdes som den handboken fanns. Men nu som sagt är det rätt så fritt. Men vi har vissa ritual att följa. Och så att jag är skådespelare också. Jag har fått göra allt det där som jag önskade att jag skulle få göra. Och det är en fantastisk sak också med det här att vara präst. Och sen att få betyda någonting för människor. Det var ju vad jag ville göra även som journalist och som skådespelare och som författare. Jag ville betyda något. Alltså folk skulle, att jag skulle få vara viktig, göra skillnad liksom på något vis. Och det är ju precis vad jag gör nu. Jag gör skillnad. Det är en otrolig nåd, tack Gud, för att jag får göra det. Liksom. Jag går inte hit och vänder papper utan... Alla människor gör ju skillnad såklart, men det finns ju mer och mindre kanske för en själv meningsfulla sysslor, och jag har en fantastiskt meningsfull syssla. Det är ett väldigt fint jobb, en tjänst jag har, att få gå in och hjälpa människor att få hopp, till exempel i begravningssammanhang, försöka ge lite hopp, lite tröst kanske, men framförallt någon form av något hopp och någon känsla liksom att ja, men det är inte meningslöst allting, utan det finns ljuspunkter och så här. Det är en otroligt stor sak att få göra. Jag blir lite rörd faktiskt när jag tänker på det själv här. Att jag får göra det, att jag har fått den nåden av Gud, tack igen, att jag får göra det. Och det handlar om vigsel, det handlar om dop, det handlar om högmässor där jag faktiskt får säga saker som folk tar till sig ofta, betyder någonting. Det är till den, efter ringa förmåga som man säger, alltså jag lyckas minsann inte alltid nå fram eller så här, men när man gör det. Och någon kommer fram eller skickar mejl eller brev och talar om sen att det här du sa, det betydde väldigt mycket för mig. Eller man har haft konfirmander. Jag har fått ibland några små lappar eller hälsningar från konfirmander. Och konfirmandföräldrar att du har gjort skillnad, du har betytt någonting. Det finns egentligen inget som är större, känner jag. En nåd att få göra det här. Så tänk att det blev så ändå, trots att jag inte alls var säker på att jag skulle hamna här, och jag började lite stappligt med både tro och prästeri och studier och så. Men nu är jag här och har sagt, jag har varit präst i 11 år och har inte ångrat mig, utan jag känner att det här är det som Gud vill att jag ska göra. Det här är det som jag också själv vill att jag ska göra. Och jag hoppas ju att det är någonting som också märks på mig. För att det är ju viktigt att människor känner att man är äkta. Att det liksom är något som... att det jag säger, att jag tror på det själv och att jag har själv en glädje i det här, en glädje i kyrkan och i kyrkans verksamheter. Jag tänkte avrunda ungefär så. Jag tänker sjunga en sång till, en liten visa som heter Maskrosen.
Det stod en liten maskros där och tyckte allt var grann. I vattnet i ett dike längs med vägens gråa kant. Ett maskros huvud lyste gul och nej vad jag är fin. Hon hade bara speglat sig i vattenpussen sin. I diket gick en liten pys som pysar ofta går. I smutsig bäver overall med gult och rufsigt hår. Han satte sig i dikesvattnet, så blir det ibland. Och plötsligt hade han en liten maskros i sin hand. På vägen kom det många barn, de svängde kring så lätt. De plockade vid vägens kant en blåsipsblå bukett. Och pysen ropade till dem, kom titta vad jag har. Din blomma är så trist och ful, fick pysen då till svar. Nej, inte alls, sa pysen, jag ska ge min mamma den. Då säger hon, vad fin den är och du är stor min vän. Då vill hon bara vara snäll, sa de som stod omkring. För du är bara 4 år och fattar ingenting. Så gick väl pysen hem igen och snyfta lite då. Och blomman såg så ledsen ut, så ynklig, trist och grå. Han öppnade så tungt sin dörr, då ropade hans mor. Sån vacker blomma du har med, och nej vad du är stor. Nej, du vill bara vara snäll, sa han, en ledsen kis. Och långt ifrån, sa mamma då, jag menade precis. Det allra största mammor vet är pojkar du förstår, som ger den första maskrosen till mamma varje år.
Den där visan är skriven av en norsk visdiktare, Alf Prøysen, som dog redan 1970. Jag har skrivit den svenska texten, Maskrosen. Den heter Den första lövetan på norska. Nu är jag tillbaka i kyrkorummet igen. Jag tänkte sluta som jag började med att sjunga en psalm här i kyrkan. Tack snälla ni för att ni har lyssnat på även det här avsnittet av En präst och en mammut minus mammut. Och så hoppas jag att ni har ett riktigt bra, riktigt bra dag, en sommar, vecka, höst, liv. Ha ett riktigt bra liv tills vi hörs nästa gång.
Må din väg gå dig till mötes och må vi själens jord, och tills vi möts igen.